En podcast från Aftonbladet.
AIK har fått en drömstart och sen bromsas allt upp. Perfekt. Knappast. Ja, du lyssnar på ett nytt avsnitt av Sportblad fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Två raka segrar och sen tvärstopp. Ja, AIK får vänta till den 2 maj på nästa match. Samtidigt har Malmö FF saker att lösa under landslagsuppehållet. BP har fått ett brutalt schema och vi har nått vägs ände med ett ord i fotbollen. Process. Dessutom snackar vi landslagstruppen. Zecira Musovic comeback är ett utropstecken. Men offensivt finns det en hel del frågetecken. Beskeden kring Johanna Rytting Kaneryd oroar. Och vi ställer oss frågan, hur är Anna Anvegård inte med? Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Glad påsk höll jag på att säga, men nu är den ju över påskhelgen och den andra damallsvenska omgången. Saga, hur är läget med dig? Har du överlevt stormen?
Alltså, jag känner mig så bakfull.
Varför det?
För jag har inte firat påsk i alla fall.
Nej.
Men det har varit så mycket fotboll. Sen vi pratade senast, absolut, men bara hela påskhelgen här nu. Också att, vad är det här med att stockholmare åker på påskledighet nu?
det gick inte in i ditt huvud när jag sa att folk är på påsklov den här veckan.
Nej, och jag vet inte ens vilken dag det är idag. För jag har i mitt huvud att det är måndag. Men vi poddar aldrig på måndag. Eller ja, någon gång har vi gjort det. Men alltså, jag är så off på dagarna. Jag känner mig helt virrig. Och jag har som sagt inte druckit någon påsksnaps, om det är det man gör. Jag har ingen aning riktigt hur man firar påsken. Men jag har i alla fall inte tagit del av det. Däremot har jag tagit del av väldigt, 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 väldigt mycket fotboll. Och det är jag så tacksam för. Perfekt firande, om du frågar mig. Så det är bra med mig. Men jag känner mig lite så här tjock i huvudet, om ni förstår.
Vi ska se om vi kan tömma det lite då genom podden. Att du liksom kanske får ut lite av det och kan filtrera.
Ja.
Och sådär, jag själv kände att det var ju en fruktansvärt kall påsk. Jag är liksom så redo för våren att fortfarande behöva ta på mig underställ när jag går på fotboll. Uppskattas inte. Det var svinkallt att sitta still igår på, jag var i Norrköping på IFK Norrköping mot Malmö FF. Och alltså det var så kallt på slutet. För inte heller så någon sol som värmde lite. Uppe på läktaren, nej, inte den sidan jag satt. Som tur var så värmde det då på den sidan. Publiken satt i alla fall, vilket uppskattas, för man vill ju att publiken ska komma tillbaka. En annan får ju betalt för att sitta där, så att då får man väl också tänka lite och försöka.
Då ska du lida.
Exakt, nej, men då kan man ju kanske också tänka lite. Jag har ju också möjlighet att gå in i ett pressrum och så vidare och värma mig lite och sådär, så att inte så att det går någon nöd, men det är ju väldigt mycket härligare att sitta och titta på fotboll när man känner den där verkliga vårvärmen. Och kanske blir det det när vi ser damallsvenskan igen, för nu är det uppehåll. Det väntar VM-kval och landslagsuppehåll. Jag tycker det känns lite konstigt när vi precis har fått upp farten här.
Men vet du vad jag tänker? I och med att jag jobbar Premier League på här sidan så brukar det väl vara ungefär samma. Man hinner typ komma igång och sen är det ett avslut. Så att, jag vet inte, jag börjar bara bli van vid. Och sen i och med att det är fotboll konstant hela tiden med alla olika typer av rättigheter, så känner jag så här, fotboll som fotboll just nu. Det,
ja, det finns alltid fotboll i din vardag. Jag kan tänka mig att de som svär lite extra just nu är AIK, som ju har fått en pangstart på den här säsongen, tagit två raka segrar, som går in i det här VM-kvaluppehållet, har väl bokat en träningsmatch tror jag för att hålla igång. Vilket också känns konstigt att gå liksom från att seriematcherna är fullgång, nu blir det träningsmatch helt plötsligt för de som är kvar och så vidare. Men sen är det ju så att de skulle mött BK Häcken den 25 april. Vad ska BK Häcken göra den 25 april? Jo, de ska möta Hammarby istället i en Europacup-final. Det innebär att AIK spelar alltså inte seriematch igen förrän den 2 maj.
Är det så långt fram?
Ja, kan du ta in det? Det är ett långt landslagsuppehåll och sen så flyttas den första seriematchen. Så 2 maj är AIKs nästa match.
Ja, den är fruktansvärd för deras del. Alltså apropå momentum och hur viktigt det är. Att få den starten mot Norrköping på hemmaplan med det trycket som var på läktaren. Att åka ner till Malmö, ligga under, vända matchen, var typ sista 10, kanske 15. Jag nu vågar inte svära på tiden. Den vändningen var monumental. Alltså det var, du vet, det var, när jag tittade på den matchen så tänkte jag verkligen så här, åh nej, är det här nu när AIK går tillbaka till sitt gamla, liksom du vet, slentrianer där de inte orkar komma upp i nivå. Det kändes så merparten av matchen. Och sen bara bam, bam. Så bara smällde det till. Och så vart de i förarsätet och vann den matchen. Alltså det är, jag måste säga, och spelarna ska ju alltid ha all heder, för det är de som ändå gör det på planen. Men det krävs ett ledarskap för att få ut det av den truppen. För det, vi behöver inte lura oss själva att AIK har den bästa truppen på pappret. De har ett bra lag, de har bra beståndsdelar, men det finns ju lag som är spetsigare än vad AIK är. Men med Lukas och Sakis ledarskap, hur de har liksom fått det här laget att tro på någonting, att det finns en framförallt en måttstock i allting de gör. För när man pratar med Lukas så säger han ju alltid, ja, men vi mäter allt i träning. Vi pratar inte bara löpmeter, vi pratar tacklingar, bollvinster, alltså allt det där. Alltså det här har varit en tränare jag hade älskat att träna under. Det hade fått mig att brinna varje träning trots då det här långa uppehållet. Det kanske är exakt rätt person då att ha som tränare, för att du får spelarna att bry sig om små saker. Och det syns ju i en sån här match mot Rosengård när man kliver ner på väg att förlora. Man tänker, ah, okej, okay, ja, då packar ni ihop och bara accepterar ert öde. Nej, nej, nej. De vänder. Och då, på sättet de gör det. Alltså det är så lite gåsur, måste jag ändå säga. Jag brukar inte använda det för ofta, tycker jag inte. Men det här kändes som en sån riktig, jäklar vad ni visar vad ni går för. Och det är all cred till spelarna, men också all jävla cred till Lukas och Sakis. För det är så tydligt att här finns det en tränare som har verkligen bidragit med en viss energi och en, liksom en måttstock för hur man ska bedriva sin fotboll. Det tycker jag är jävligt coolt. Och jag kan säga att det är fler lag i den här ligan som har mått jävligt bra av att ha en tränare som Lukas.
Jag älskar att du slänger in ordet gåsen, för det är annars ett ord som jag tycker
överanvänds
något enormt. Jag har ju ett annat ord som jag stör mig på något så kopiöst nu för tiden när det kommer till fotboll.
Vad är det?
Process.
Ah, det är
sant. Kan vi sluta prata om process? Det pågår väl ständigt. Jag förstår att man kan befinna sig i en nybyggnation till exempel. Ah. I damansvenskan pratar ju Rosengård mycket om sin process. Ja, det är klart att det händer mycket, men alla befinner sig hela tiden i någon form av process. Ah, man håller hela tiden på att bygga någonting. Det är liksom inget som bara
unik,
kommer.
Nej.
Och varför har vi helt plötsligt börjat prata om process? Det går liksom inflation. Det har skavit i mig sen. Liksom, Jon Dahl Tomasson pratade om det på herrsidan när han tog över. Och processen. Mm. Och helt plötsligt då ska man liksom låta fotbollen ta tid. Att man kan inte förvänta sig saker, för nu håller vi på att bygga här. Vi är i en process. Men det är fortfarande en idrott där allting handlar om resultat. Det är ingen som kommer liksom kunna lägga till en 3-4 poäng för att ni gör er process si eller så här bra.
Nej,
i vilket sammanhang.
Nej, det är inga stilpoäng i det här sammanhanget. Nej.
Absolut inte. Så att man ska haka upp sig på det ordet, det skaver i mitt huvud. Jag är så trött på att höra ordet process.
Ja, men jag
kan förstå
det.
Att man liksom vill berätta det för spelarna och sälja in det till sina spelare för att få med spelarna på tåget och så vidare.
Men att säga det utåt. Ja. Ja, för att säga det utåt är ju att ge sig själv en ursäkt.
Verkligen så.
Där, och jag är jätteskyldig att säga process till lag. Det ska jag faktiskt ta med mig. Men jag håller med det, för det är ju någonstans man kan konstatera det kanske någon gång, och framförallt i början av en säsong så tycker jag det personligen är viktigt att man konstaterar var ett lag är någonstans.
Ja.
Men sen är det ju samtidigt så, du tävlar på samma premisser som alla andra, och om du då hela tiden ska diskutera processen, ja, då är det ju lite, ja, men ingen kan förvänta sig av någonting av oss just nu, så att då kan vi egentligen bara få jobba och puttra på, och vi ska inte tycka någonting om detta. Så när jag håller med dig, absolut. Men däremot så tycker jag att det här var rättfärdigat gåshud moment.
Absolut.
AIK imponerar, inte alltid i spelet, men fasen i sin inställning, och det är någonting som har varit en bristvara tidigare.
Ja, och jag ska säga att jag har full förståelse till att Rosengård befinner sig i en process utifrån det som sker i den klubben och liksom omgörningen som har varit, att man försöker hitta sin identitet med det nya ägandeskapet och alla nya ledare in och liksom ett nytt lag på pappret. Men jag menar, tittar man på damallsvenskan i stort så är det ju, alltså det är så mycket nytt den här säsongen, så alltså alla befinner sig i någon form av process, alla är någonstans på sin resa. Sen exakt vad de själva sätter slutmålet, det struntar jag i. Ja. Den här säsongen är de 3 år man ska SM-guld och så vidare. Varje säsong lever sitt eget liv. Varje säsong kommer gå till historieböckerna för den säsongen det är. Man kan liksom inte, det kommer liksom inte stå inom parentes bakom något lag. befann sig i en process i en historia.
Det är så jävla roligt. Men vet du vad, jag tror också att när det kommer till Rosengård så handlar det så mycket om var de har varit, att kontrasterna är så extrema. Att Piteå byter tränare och är i sin process är väl ingen som jättehajar till på, för att de är så, ja okej, vi ser vad Piteå blir av. Alltså, lite krasst sagt, men jag tror att på grund av vad Rosengård lämnar bakom sig så lever de ändå lite med det där spöket av att ja, men vi är inte vad vi var, vi är inte vad vi var. Och det är ju som jag var inne på förra veckan, name of the game. Alltså, har du valt att ansluta till Rosengård så är väl samtidigt det du drivs av också, gissar jag. De här människorna som jobbar och verkar där hela tiden måste ju ändå känna en enorm stolthet kring vad historiker har varit. Så att, så här, okej, vi lämnar process bakom oss nu. Vi utvärderar vad vi är här och nu, helt enkelt.
Ja, för Rosengård kommer ju fortfarande också alltid ha sin USP och kunna liksom peka på sin historik, vad man har kunnat åstadkomma, att man har varit ute och spelat i Europa, vilka stora namn som har spelat i klubben. Det är klart att de använder det i alla sammanhang när de ska marknadsföra den utåt, när de ska locka till sig spelare och så vidare. Jag vet att jag satt ner med Therese Sjögran, det var ju då under den tidigare delen av Rosengård, alltså i slutet av hennes del som sportchef, och pratade lite om liksom, ja men, hur Rosengård skulle locka till sig de nya talangerna när de inte längre är de som sitter på mest pengar. När man har ett Hammarby som kan liksom locka med sin publik, inramningen, allt det som fanns runt den klubben. När Häcken kommer med sina faciliteter och visar hur de liksom har uppat gamet på Hisingen. Vad ska då Rosengård kontra med som liksom har sin träningsanläggning på Malmö IP, som inte har de bästa faciliteterna, som inte kan betala de högsta lönerna, som inte har det bästa publiktrycket. Ja, men kulturen, namnen, vilka som har spelat där, vilka spelare som finns i klubben. Nu är ju en jätteusp för Rosengård såklart att man har Caroline Seger där. Det är klart att det lockar namn. Hon är ju ett välrenommerat namn, så att det måste man ju knyta an till. Så man kan ju inte bara lämna allt det där bakom sig. Det hade varit jättedumt för Rosengård att släppa allt. Det om det. Ja, jag har också gått stöd mig på det här ordet.
Nej, men jag tyckte det var ett viktigt ämne att avverka. Ja. Vi får...
Och det är inte på grund av Rosengård, ska jag säga, som det ordet har stört mig. Men jag har bara tänkt på att det dyker upp mer och mer.
Ja, men snälla, det är landslag, allt möjligt. Du har helt rätt. Det används i tid och tid.
Ja, och också då oftast som bortförklaring, och det stör mig enormt.
Mm, nej, men jag hör det. Jag tar till mig det också. Jag kommer säkert av någon anledning säga det i den här podden, och jag kommer säkerligen säga det nästa gång jag kommenterar.
Ja, och då kommer du höra min röst i bakhuvudet.
Just det! Ingen jäkla process!
Nej, nu skaver det.
Nu skaver det rejält. Men du, det skavde inte jättemycket för Hammarby mot BP.
Nej, det gjorde inte det, va?
Det gjorde inte det. Jag var nästan fast, säger jag, i stormen Dave. Den jäkla Dave, alltså. Nej, det var faktiskt helt okej. Det var precis när jag kom till Grimsta som det var totales vind, virvelvind. Men,
och det är ju en arena det kan blåsa på. Det,
nej, men
sägas.
Alltså, jag tänkte ju ändå så här, när man kommenterar på Grimsta så har du ändå ett bås uppe ganska högt, men det är liksom ett bås runt omkring. Man tänker att det här skyddas man ju lite av vinden.
Nej,
det blåser ju rakt in. Ja. Det blåser verkligen rakt in i ditt lilla ansikte, och det regnade och det vän. Det var onajs förutsättningar, men jag gissar ju att det var ju ännu mer onajs för spelarna, så att det är liksom lite mer fokus där och lite mindre fokus på min upplevelse. Men med det sagt, matchen i sig... nu ska jag ändå sätta på mina positiva glasögon när det kommer till BP. För att det är ju individuella misstag som gör att de förlorar denna matchen. Ja, Hammarby skapar tillräckligt mycket för att kanske göra fler mål. Men Sörum har väl minst 5-6 chanser själv som hon bommar. Men hon gör en bra match. Alltså det är liksom ingen shade mot henne. Utan bara konstatera att hon fick inte träff på bollen, helt enkelt. Hon missade också en straff. Men de målen som Hammarby faktiskt gör kommer från grova individuella missar. En kommer från en hörna där BP har flyttat upp, har inte räknat in, och vem står helt ren i straffområdet? Ana Dottir. Kanske inte riktigt en spelare du vill lämna helt ensam på typ lite nedanför straffpunkten. Bollen seglar in från Koivisto, första målet är ett faktum 5 minuter in i matchen. Och då känner man så här, okej, BP:s ligga lågt och kontra kommer ju inte riktigt fungera. Sen skulle det bli ytterligare misstag. Det var ju den här gången var det Prix som gick in som vänsterback den här matchen och misslyckas med sitt första agerande på en långboll. Och sen har du Reidi som vräker sig fram, spelar in bollen och Nyhagen får göra ett väldigt vackert mål. En klack där hon egentligen bara snurrar sin försvarare och Ekstrand i mål. Har inte mycket att säga till om. I andra halvlek, ganska tidigt in, så är det ju Vivien Lea som visar sina färdigheter. Ett avslut där Ekstrand tappar bollen och Nyhagen kan peta in den på returen. Och ja, alla de här grejerna går ju att städa bort. Tittar jag på BP totalt sett, de har ändrat formationen för den här säsongen. Ett 4-2-3-1 är tanken. Mot Häcken var det väl lite mer än 4-1-4-1, men det beror lite på hur såklart motståndarna agerar. Men jag tycker ju mig se ett väldigt strukturerat lag. Ett väldigt lugnt lag med att, som vi alla vet om, att BP är okej med att lida över längre perioder. Men kanske framför allt att mot sämre motstånd så tror jag att de kommer få mer effekt av sitt eget passningsspel. Det kändes inte som att Hammarby var så farliga. Även om, som jag sagt, de har skott på mål. Men det var plockbollar för extra. Och sen om man studerar ut de här misstagen så känns det som att BP ändå har någonting riktigt bra att bygga på den här säsongen. Så jag tror inte de blir någon slagpåse. De gör en rätt så relativt bra match mot Häcken också, ska vi konstatera. Just igår, så ja, det var ju måndag de spelade, så tycker jag att de hade stora problem i sin beslutsfattning offensivt. Men det känns också såna enkla saker man skulle kunna rätta till med lite videoklipp. Så jag känner mig ganska positiv till BP trots att de förlorade 3-0. Och hade såklart en straff emot sig som extra rädda, ska vi säga. Så det var en korta, snabba reviewen av matchen. Hammarby har jag inte ens berört med att de gjorde mål. Men det är väl bara att konstatera att de behövde kanske inte gå 100 riktigt i sitt tempo i första halvlek. Lyckades ändå göra det där tidiga målet och då blev ju matchen lite därefter. Kommer från en Europavinst, kunde rotera återigen. Hasund har ju en skavank på knät sen den matchen och spelar inte den här matchen då mot BP. Men det kändes som en väldigt behaglig transportsträcka för dem att verka av 3 poäng.
Kanske skönt för Hammarby och Hasund då att det väntar ett litet uppehåll nu, för det blir ju tajt matchande sen igen i och med att Europacup-finalen spelas över 2 matcher. Apropå saker som skaver något enormt, så tillhör ju det en grej. Men BP är ju alltså 1 av 3 lag just nu som står på 0 poäng, och jag tittar på spelschemat och känner det finns risk för att BP gör det efter 4 spelade omgångar också. Alltså BP har fått ett brutalt spelschema inledningsvis. Man hade alltså Häcken borta i den första matchen. Nu möter man ett Hammarby som har farten uppe, och jag ska ta upp här igen för att se.
Malmö nästa.
Exakt, Malmö är det borta nästa. Och sen har man Kristianstad hemma som jag också har fått upp ångan rejält inledningsvis. Det är inte ett kul spelschema för BP de 4 första omgångarna. Sen har man Eskilstuna, och då kanske man kan få lite mer eller liksom betalt av sitt spel och så vidare. Men frågan är ju också hur känslan i en grupp är när man har gått 4 omgångar in, om man åker på stryk i de här 2 matcherna också, när det väntar tufft motstånd.
Men jag tror från, alltså, första matchen mot Häcken när de ändå gör 2 mål, så alltså, vet, mål gör ju någonting med en grupp ändå, att man känner att man har det i sig. Igår upplevde jag att det var för platt och de var inte hungriga nog i straffområdet. Men mot Malmö, alltså så som Malmö presterar just nu, så tycker inte jag den skriker given 3 poängare till Malmö heller. Sen kanske de också får lite fart i rumpan efter det de gjorde mot IFK Norrköping, men vi ska ju prata mer om den matchen, du var där också. Men så här, BP känns ändå som en grupp som har verkligen den mentala styrkan att hantera alla eventualiteter. Sen kommer det vara tufft, men jag tror också att de är väldigt väl medvetna om hur det har sett ut ganska länge. Jag vill lägga in en parentes, och det är ganska stor sådan. Ellen Gibson.
Jag tänkte precis säga, det känns konstigt att liksom Ellen Gibson har spelat den här matchen. Bajen-ikonen inom då citationstrecken fel tröja. Jag är ju tillbaka efter sitt äventyr i Kanada och har landat i BP. Som så många andra som har spelat i Hammarby som inte får förlängt kontrakt i Bayern, så landar man enkelt på Grimsta med sin rutin.
Ja, och hon kommer vara så nyttig för BP den här säsongen. Tycker det syntes även i matchen igår, men man kan väl konstatera, jag kan ju bara gissa, jag har inte pratat med Ellen Gibson själv, så att det här är ju liksom min spekulation, men det kändes nog. Hon ville inte ställa upp på intervju inför match. Hon varken till BP:s egna kanaler eller till oss på Viaplay, så att det är ju kanske en liten indikation på hur speciell den här matchen var för henne. Inget jag tyckte syntes i själva spelet, så att jag tror bara handlar kanske om att hon behövde förbereda sig på ett väldigt annorlunda sätt, eller framförallt bara landa i alla känslor, för det är väl över 200 matcher hon har gjort för Hammarby, både i Elitettan och i damallsvenskan totalt sett, så att jag menar, det är ju som att liksom möta sin familj och inte få vara en del av den på något sätt.
Ja, hon fick ju en otrolig avtackning också.
Verkligen.
När hon spelade sin sista match, det var ju dessutom mot Barcelona, så där stod liksom världsstjärnorna uppradade och tackade av Ellen Gibson. När man tänker att så Aitana Bonmati var där och tackade av Ellen Gibson.
Också så här, ingenting som Aitana Bonmati någonsin trodde på sitt bingo card att hon skulle göra.
Får vara med om en mäktig avtackning av en spelare,
Hon inte känner.
Absolut.
Otroligt. Nej, så att, men det, som sagt, det märktes inte i spelet, så att jag tror bara det var för henne personligen, det kändes säkert. Men det var, ja, det finns inte så mycket mer att säga om det, för att det var inget annat så som stod. Däremot, något som vi missade i sändningen, det var ju att det fanns två i publiken, två bajare, tidigare bajare. Det var ju Smilla och Bella som hade tagit sig till Grimsta och stod i klacken för Hammarby. Det var ingenting vi såg när vi väl kommenterade, men jag såg det i efterhand.
Ja, Smilla Holmberg och Bella Andersson som ju alltså ska på landslagssamling nu, de samlas idag, det spelar ju om en vecka mot Danmark först i Göteborg och sen Serbien här i Stockholm på lördagen. Och det är ju då det dessutom ska tackas av. Alltså, jag tycker det är lite märkligt att man ska tacka av så många spelare på en och samma gång. Alltså, det är en hel backlinje du ska tacka av. Verkligen en perfekt backlinje också. En högerback, två mittbackar, en vänsterback och en förbundskapten. Vi kommer komma tillbaka till landslaget alldeles strax, för att där har jag också en del funderingar, tankar, och vi har ju inte liksom snackat något om truppen som Tony Gustafsson tog ut. Men om vi går över då till parken i Norrköping, den där det var så där härligt kyligt, men på planen var det ganska hett. Det var ett IFK Norrköping som krävde in, precis så som vi såg i premiären mot AIK. Gav inte vika i någon av duellerna, och det var ju två spelare som det var ganska speciellt för i form av Beatrice Persson och Matilda Kristell, som båda lämnade Malmö FF inför den här säsongen och har landat i IFK Norrköping. När jag pratade med Matilda Kristell efter, så var hon så att ja, men det är klart att det här är en speciell match liksom, men vi är där för IFK Norrköping. Vi har varandras ryggar och sådär. Det handlar inte om Bea och Matilda i den här matchen. Men jag tänkte varenda gång jag tittade upp i den första halvleken, så var det någonting som hände runt IFK Norrköping. Tror fan att det var Beatrice Persson eller Matilda Kristell som var inblandade i den. Det märktes att, om det inte märktes på Ellen Gibson att det liksom var speciellt för en, så märktes det på de två att jo, men den här matchen betyder lite mer. Man vill visa upp sig från sin bästa sida i den här matchen, och ja, de smällde på och hade ju bra koll på Malmö FF i den första halvleken. Det var en hörna precis inledningen från Natalia Hoff Persson som blev farlig, som Isida Quilla nickade upp i ribban. Men sen så hade Malmö FF trots ett enormt bollövertag, trots att de liksom, alltså, det kändes som att det bara var Malmö FF som spelade. Man tryckte ner IFK Norrköping. Men man skapade i princip ingenting. Det var de gångerna när det blev någon fast situation och Natalie Hoff Persson fick använda sin fina fot liksom, som det kändes som att, ja men kanske någonting, men det var inga stekheta chanser, ingenting. På så sätt ganska avslaget. Positivt med en publiksiffra över 1000. I den andra halvleken så är det ju då Malmö som tar ledningen. Det satt ganska långt inne, men inte så, alltså 9 minuter in i en andra, så är det ju ett fint anfall på högerkanten där Tuva Skog väggspelar med Sara Kanutte, får ett inläggsläge, lägger den på bortre där hon var inne på efter att hon vet att men där slarvade Norrköping lite, där fanns det yta, de var inte, hade inte så bra täckning i bortre, och där dyker ju då, där Quilla upp, vem annars, och nickar in den där och och Malmö tar ledningen, men de lyckas ju inte hålla i det, för att sen så kommer ett Norrköping som ville väldigt mycket i den här matchen och visar att det där med viljan, det kan betyda en hel del i den här typen av matcher när det är jämnt. Och känslan när Emma Engström liksom vräker sig förbi Vilma Karlsson är ju att den bollen ska bara in. Det fanns inget annat. Inlägget från Paula Brodner-Klingspor kommer perfekt och Engström skär in framför Vilma Karlsson. Zecira Musovic som stod i Malmö-målet kunde inte göra mycket mer än att hämta ut den ur nätmaskerna, för att det är så pass nära som Engström kommer där kvitterat. Och Malmö lyckas liksom inte forcera, man lyckas inte skapa press, man lyckas inte skapa det där trycket. Det känns som att liksom, ja men, kanske inte viljan men drivet inte riktigt fanns där. Man försökte ju genom att byta in Mia Persson, vi pratade om henne förra veckan mot Emmy Sayer, och då flytta upp Daquilla flyttar upp, så det är ju Sara Kanutte som går ut när Mia Persson kommer in, och Daquilla upp istället då i, som spets, Mia Persson där bakom, och man känner att ja, men det manas på lite mer, men man skapar liksom inte de här heta chanserna, man skapar inte det här massiva trycket som gör att man kan bli nervös i ett slutskede och sådär, när man känner att nu kommer det komma ett ledningsmål, nu kommer det komma. Och alltså det var ju som natt och dag att prata med spelarna från de bägge lagen efter. De fick exakt lika många poäng med sig därifrån. Norrköping tyckte det var kanon. Det var kanske att krydda lite väl mycket, men de var nöjda med poängen. Malmö FF såg ut som att de hade sålt smöret och inte fått några pengar för det, mer eller mindre. Mm. Det var inte vad de hade räknat med borta mot Norrköping, framförallt inte när de tog ledningen.
Nej, men jag tar vidare och börjar med Beatrice Persson och Kristel. Alltså, they had a point to prove. Alltså, när jag såg dem där, att Beatrice Persson inte får ett gult kort när hon alltså vråltacklar Vilma Karlsson i första halvlek, det är faktiskt beyond me. Det är ungefär lika grov som den tacklingen Karlnäs drog mot Celine i första matchen. Och det är så här, jag älskar tufft spel. Det gör jag verkligen. Jag tycker det är jätteroligt, och jag tycker också om när spelare har det lite som sin grej. Men när det faktiskt blir fult och det faktiskt kan vara en skada inblandad, så har jag väldigt svårt för det. Och när det dessutom man märker att du gick inte på bollen för 5 öre, du gjorde det bara för att vara destructive. Det har jag jättesvårt med. För då tycker jag att liksom man har tappat liksom lite äran i spelet. Så det gillar inte jag när jag såg den typen av aktion. Sen gillar jag Kristels aktioner, för att hon var hård, men hon var inte ful, om du förstår vad jag menar. Så att jag tyckte Persson borde ha fått ett gult minst. Nej, det var inte rött inblandat där, men definitivt gult. Men så är det ju så här. Malmö måste lära sig att så här kommer säsongen se ut.
Ja.
Lagen kommer trasa sönder matchen genom att bara vara, inte bara, men definitivt stora delar, vara väldigt fysiska. Se till att skava på varenda boll. Du ska inte få det här flödet och liksom viben som du är ute efter. Men så vänder jag lite på det. Om man ska ta fram någonting som Hammarby är väldigt bra på. De har många spelare runt bollen. Du kommer, och nu smälldes det glas här där vi sitter.
Ja, det verkar gå vilt till i pentryn intill. Det börjar närma sig lunchtid här, så det är väl folk som håller på att värma mat och så vidare.
Påskfirande i köket.
Ja, glas i kras.
Okej, tillbaka till min rant. alltså, Hammarby är duktiga på att ha mycket spelare runt bollen. Och du kan se det för att det finns alltid valmöjligheter för bollhållaren. Om man tittar noga på Malmö, framförallt då i första halvlek, de har byggt upp laget utifrån spetskvaliteter och fokuserar lite för mycket på den individuella spetsen, att det är den som ska bära Malmö till seger. Var är laget Malmö? It's nowhere to be found. Alltså, och det var ju lite det jag flaggade för inför den här säsongen. Deras största utmaning kommer vara hur får de ihop alla duktiga spelare. För att de har ett bra lag behöver vi ju inte gidra om. Men hur får du ihop att en Amy Sayer gör en Skog bättre? Att Skog gör Daquilla bättre? Att Ivanovic, som helt ärligt, jag bara, var du på planen? Hon försökte, men de gör inte varandra bättre. Det är som att jag alltid klagar på i landslaget att de bara ger bollen till Kaneryd. Men de sätter inte Kaneryd i en plats där hon kan vara sitt bästa jag. Och det hände i första halvlek för Malmö FF också. För långt ifrån varandra. Fanns inga överbelastningar. Och jag kan väl också tycka lite så här, ha inte en övertro i spetskvaliteten. För att, jag menar, det finns en motståndare på andra sidan som också är väldigt duktig i försvarsspel. Och där tycker jag inte att liksom Malmö är. Det är inte så att det är Graham Hansen ute på högerkanten som kan bara mangla igenom vilket försvar som helst. Det är Tuva Skog som är duktig med yta, som är bra på att vara direkt och framförallt har en snabbhet som behöver användas. Men matchbilden såg inte ut så. Så att jag måste säga att jag är väldigt chockad över hur de hanterade det här. Eller chockad i fel ord, för det är ju det här vi har pratat om. De är inte där de kanske förväntar sig vara. Och frågan är, hur lång tid kommer det ta för Malmö FF att hamna rätt, så att säga, utifrån deras perspektiv. Andra halvlek öppnade matchen upp sig. Och då såg man ju också Emisei till andra positioner. Hon droppar ner mycket mer ut i kanten istället för att hålla sig centralt. Och då fick du lite mer överbelastning på högerkanten. Du fick det här inlägget som sen blev till Daquilla. Och man såg liksom lite andra försök till att skapa tryck. Men det kändes inte explosivt på något sätt. Och det kändes väldigt sävligt och lite så... Ja, vi ska se nu, vad ska du göra med bollen? Ja, visst fan, jag måste nog kanske springa och möta dig där. Ja, du behöver hjälp, det är trångmål. Ja, men okej, vänta, jag kanske ska komma nu. Det är för sent. Det var för sent. Så att jag tycker ju att Malmö har ganska mycket att fundera på, måste jag säga. Och nu ska man möta BP, som nu har fått träna försvarsspel, säger jag då, mot Häcken och Hammarby. Det är inte en given 3-poängare. Jag tycker inte det. Så vi får se.
Mm, det ska bli intressant att se, och det var ju lite det vi höjde varningens finger för inför också, att Malmö FF måste inse att i år så kommer de vara det laget som alla vill knäppa på näsan. Man vill ställa till det för Malmö FF, och det kommer nog vara en och annan av deras motståndare som tittar på hur Norrköping gjorde i den första halvleken och störa Malmö framöver. Nu har de ju några veckor på sig här i och med landslagsuppehållet att... fila på lite, åtminstone för dem som är kvar. Och jag hoppas att du som lyssnar hänger kvar. Vi ska bara ta en kort paus, så kommer vi tillbaka alldeles strax. Ja, det om de två matcherna vi var på plats på. Om vi ska ta lite annat gott och blandat från veckan som har varit. Och det har ju hänt en hel del i England, anledningen till att en sån, alltså både Smilla Holmberg och Bella Andersson åker alltså raka vägen hem, skyndar sig hem mer eller mindre för att hinna få lite tid i Stockholm, och delar av den dyrbara tiden lägger de på att gå och ställa sig i klacken. Det är ju så att Arsenal åkte på en tung förlust mot Brighton, utslagna ur FA-cupen i och med det, och vi har ju finalklart där, vi har Chelsea mot, eller semifinalklart ska jag säga, Chelsea mot City och Liverpool mot Brighton. Liverpool som tog sig vidare efter förlängning mot Charlton, tror jag det var, de mötte och vann med 1-0 efter förlängning. Så att Jennifer Falk kommer väl då med härliga känslor inflygande till den här landslagssamlingen. Det som oroar mer däremot, det är ju att i Chelseas match så saknades återigen Johanna Rytting Kaneryd. Vår kollega Frida Fagerlund frågade ju Sonja Bonpastor efter matchen mellan Chelsea och Arsenal i Champions League, varför spelar inte Johanna Rytting Kaneryd? För att Bonpastor hade ju också suttit typ dagen innan och sagt att she's fit for fight. Hon är redo igen. Men åkt på ett bakslag, en känning, räknades bort från den matchen, och redan då räknade man bort henne från matchen i FA-cupen också. Sa att man har tajt kontakt med det svenska medteamet, och med tanke på den skadelistan vi har på våra erfarna spelare så känns det ju jobbigt om Johanna Rytting Kaneryd inte kommer kunna spela de här. Vi har alltså Nathalie Björn borta, vi har Kosovare Asllani borta. Eventuellt också Johanna Rytting Kaneryd.
Katastrof. Det är ju katastrof.
Ja, det känns som ett mörker inför de här matcherna när vi ställs mot Danmark och Serbien. Vi ska minnas, visserligen det var på bortaplan, men det blev bara oavgjort mot Serbien, och Danmark fixar oavgjort mot Italien, så att det kan bli två tuffa matcher. Nu ska ju Sverige ha fördelen då av hemmaplan, och av det jag såg från herrfotbollen i helgen som spelades på Gamla Ullevi så såg det ju ut att vara en fin matta där i alla fall som väntar till det första mötet. Vi får hoppas att liksom den inramningen också hjälper till att höja Sverige mot...
Vilken är först? Är det Danmark?
Danmark först.
Mm, det känns bra att Danmark är på gräs. Och det känns bra att Serbien är på hybriden eller konstgräset. För det är det väl? I Stockholm?
Nej, det blir ju gräs här med. Eftersom den blir på nationalarenan, jordgubben, ute i Solna.
Men är, just det, de lägger gräs där.
De lägger ju gräs där.
Okej, men oaktat det, jag tror helt ärligt så tror jag att Sverige kommer mangla Serbien på hemmaplan. Alltså verkligen, trötta gräsmattan de spelar på i Serbien, den stör det. Men jag tror faktiskt att de kommer lösa det väldigt bra här hemma.
Ja, och senast de möttes i Stockholm, då blev det 6-0. Då var det visserligen på konstgräset på tre arena.
Så eller om där.
Om den då hette Tele 2 är ingen som vet. Den arenan i alla fall, den som har konstgräs. Där möttes de ju då.
Jag mixar ihop det.
Ja, och nu ska de mötas på nationalarenan. Men det var ju också senast Zetira Musovic stod i en landskamp.
Och hon är back.
Det är hon. Sen är hon själv också väldigt tydlig med att speltider kommer det ju inte bli den här gången. Tony Gustafsson sa det redan på uttagningen att Jennifer Falken uttalar detta den här samlingen. Och Zetira säger att apropå process, hon kan nog ha nämnt det ordet. Det är inte heller därför som det ordet har kört mig. Utan men hon är väldigt tydlig med liksom sin stegring tillbaka och ser det här som ett bra steg att komma tillbaka. För hon kommer ju också tillbaka till ett landslag som hon inte känner.
Det är sant.
Det är ju liksom ett helt nytt gäng som kommer. Så hon sa det att men man kommer ju känna sig lite som att man är ny i klassen. Jag får gå och presentera mig för alla trots att jag kanske är en av de mest rutinerade och erfarna i det här gänget. Men jag menar, som jag var inne på, de ska tacka av en hel backlinje. De ska tacka av några av Musovics närmsta, de som hon har spelat mest med. Och så ska hon då in i ett landslag som är nytt, men en ny förbundskapten. Och därför tyckte hon nog själv att det var givet också att tacka ja när Tony ringde och frågade om hon ville vara med under premissen att Falk då dessutom är en given etta. För jag frågade henne det, jag bara, men som den liksom tävlingsmänniska du är, hur känns det att kliva in och veta att du inte är etta? Och det var väldigt tydligt att hon ser sig som att hon ska tillbaka dit. Det är ett steg
i processen.
Eller i planen, eller vad hon sa. Det är inte säkert hon sa ordet process, men i hennes plan så ser hon ju givetvis att hon ska komma tillbaka. Och hon börjar känna att hon är på väg tillbaka mer och mer i matchen. Hon har gjort 3-90 minuters matcher nu, en i kuppen. Men sen har ju kanske inte haft de två svettigaste matcherna i den inledningen i damallsvenskan. Hon hade inte jättemycket att göra mot IFK Norrköping igår. Och hon hade ju inte jättemycket att göra mot Uppsala i premiären heller. Så att jag menar, hon har ju inte haft de här riktigt tuffa matcherna än.
Nej, och det målet som blir är ju Vilma Karlsson som går bort sig fullständigt. Det är ju inte, det tycker jag inte man kan belasta Zetira för överhuvudtaget. Utan Vilma Karlsson gör inte det defensiva jobbet. Och hon springer runt sin spelare istället för att hålla sig på rätt sida. Så att då blir det därefter.
Ja, och det här innebär ju också att Felicia Skröder inte längre kommer vara yngst i landslaget. Längst är hon definitivt inte. Det borde väl vara typ Amanda Ilestedt. Vi får ju in två fyrton i och med Amanda Ilestedt och Zetira Musovic är ju också ganska lång. Men Bell Andersson kanske är längre. Ja, får spana lite på träningen där vem som egentligen är längst i landslaget. Men jag skulle säga yngst i landslaget. För det är ju så att med Sesse tillbaka så kommer ju också Sara, och jag kan tänka mig att Sara kommer göra succé 8 månader gammal. Det är ju så att man förra året skrev in en föräldradel i spelaravtalet som ska göra det lättare för spelare som blir föräldrar att kunna fortsätta spela i landslag trots att de är föräldrar. Till exempel ska man då kunna ha med sig ett litet barn på samling. Vi har ju sett att Ilestedt haft med sig lilla Mila tidigare. Nu blir det Sara som kommer komma in i det här gänget. Så att först ska Zetira presentera sig själv. Sen kommer nog Sara lösa resten och få tillräckligt med. Ja, jag kan tänka mig att det kommer bli en väldigt mysig samling. Ja.
Jag undrar faktiskt hur det där är att ta med sin 8 månaders bebis till jobbet på det sättet. Alltså, jag tycker ju själv
att... Jag har fortfarande inte sett Lara här.
Nej, och grejen är att nu är Lara väldigt pratig tjej. Ja. Hon är ju som sin mamma.
Men det finns 3 mikrofoner.
Och det är ju någonstans här. Jag tror att det var ett väldigt bra innehåll om hon hade fått vara här och prata. men det kanske inte hade riktigt varit det innehållet som podden avser.
Nej.
så att jag hade tyckt det var så mysigt att ha med min Lari. Men det känns som att det är lite mer utmanande. Just i och med att det är djur som ska tas upp. Och i början så var det mer gråt, eller lite så här gnäll. Nu är det ju mer bla 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 bla. Och det, jag vet inte hur jag ska liksom hantera det riktigt.
Nej, det kanske är lättare då i Sessas fall att ta med sig Sara in på en samling så här. Och
men vem passar bebisen när de tränar och sånt?
Jag vet inte om det är att partner, men så var det ju när Amanda Ilestedt hade med sig Mila. Då var ju Rainer med hela tiden. Samtidigt så är väl Allen typ sportchef eller något i Rögle.
Just det, så är det.
Och Rögle ska spela semifinal semifinal i SHL mot Växjö. Om jag minns min hockey rätt, som jag absolut inte har koll på. Men jag hörde någonting på morgonmötet om Växjö, Rögle. Och Rögle slog i alla fall ut Färjestad. Så de är ju inne i sin mest intensiva period nu. Så att, jag vet inte exakt hur de löser det där.
Det får vara en fråga som du ställer till Sechira.
Ja. Men det ska vi givetvis kolla på. Vem som har hand om Sara under tiden som träning pågår. Och så vidare. För Mila, hon hängde ju mycket med Rainer. Och det var ju samma. Ilestedt pratade ju väldigt varmt om hur Arsenal löste det där med att man hade ett rum på träningsanläggningen också där då Rainer och Mila kunde vara och som hon kunde springa in i för att amma och så vidare. Så att det blir ju en del saker att tänka på i och med det där. Vi ska se hur det funkar, men Sara ska med. För Chira var inne på att hon fick frågan från landslaget då att ja, men kom hon med. Hon bara, jag åker ingenstans utan henne, så klart hon ska med.
Nej, men det förstår jag. Alltså, jag hade tyckt det var skitjobbigt att lämna Lara längre tid eller sådär. Så det förstår jag att hon... Men det är ju fantastiskt att det här är ju lite woke, eller vad man säger. 2026 så är... Det är inte 20, det var redan tidigare, men det känns jättepositivt tycker jag. Spelarna kan ta med sina barn och ändå känna att de kan liksom gå tillbaka till jobbet. Det gillar vi.
Det gillar vi, det sätter vi ett stort plus för... Om vi tittar på landslagsuttagningen i övrigt då. Vi var inne på att Mosovic är tillbaka. Det är Amanda Ilestedt också. Hon har spelat totalt sett 15 minuter fotboll nu. Hon gjorde ett då, inom citationstecken, längre inhopp mot BK Häcken som anfallare när Eintracht Frankfurt skulle lyfta de långa bollarna in i straffområdet. Och vi vet ju alla hur vass Ilestedt kan vara på huvudet, så att det är fullt förståeligt att man fyllde på med henne där. Innan det hade hon gjort 2 minuter mot Köln i en ligamatch, blir uttagen med motiveringen att med tanke på skadeläget, med tanke på att Kosse försvinner, så behöver vi få in erfarenhet i det här laget. Vi vet att hon har spelat lite, men det kommer vara viktigt med erfarenhet. Mm. Det är ju dessutom en väldigt ung backlinje med tanke på att Nathalie Björn inte heller är med. Så att på så sätt, jag förstår den uttagningen helt och fullt, men... Då tycker jag också det skär sig lite när man säger att Anna Anvegård inte har spelat tillräckligt mycket och hon har ändå gjort sina matcher. Nu har ju dessutom gjort 2 matcher till då efter trupputtagningen med returen mot Eintracht Frankfurt där hon spelade 88 minuter och jag menar mot Vittsjö. Hon var involverad i det mesta för BK Häcken framåt. Det är hon som fixar straffen som väl kanske såg lite tveksam ut, men Anvegård sa ju själv att hon hade inte protesterat om det inte hade blivit straff, men att hon uppskattade att det blev det för att hon blev så pass störd som hon blev. Och sen så gör hon det andra målet för BK Häcken. Hon har ju visat sen hon kom tillbaka vilken klass hon håller. Och jag ska säga att jag blev förvånad över att Anna Anvegård inte kom med, just apropå att Aslani är skadad och det är väl då på den positionen vi också tappar lite rutin. Jag köper att man tar med Amanda Ilestedt in för en backlinje och för att man känner att man vill ha lite mer erfarenhet där bak. Oavsett om hon spelar eller inte så är det nyttigt att ha en ganska lång samling. Jag menar, de har en vecka på sig nu fram till match, för de samlas idag, börjar träna imorgon. Och det pratade ju liksom Tony Gustafsson om vikten att ha Linda Sembrant också i början där på träning för att kunna matcha mot liksom som Elma, Juntila Nelhage och Bella Andersson och sådär. Mm. Så att, jag tycker det skaver lite då när man säger att Anna Anvegård inte riktigt har tillräckligt många minuter för att vara aktuell. Sen uppskattar jag ju verkligen att Beata Olsson kommer få chansen i landslaget. Men
de är inte samma typ av spelare.
Nej, jag tänkte säga att jag såg inte riktigt henne i den positionen att gå in istället för Kosovar Aslan.
Absolut där inte.
Kände jag att Anna Anvegård hade varit the perfect fit.
Ja, jag håller med dig. Skriver under allt du säger. Jag har ingenting att tillägga. Jag tycker det är jättekonstigt.
Det är det som är det lite tråkiga med oss ibland.
Ja, jag tror inte att våra lyssnare heller tycker det är tycker det är jätteannorlunda heller. Utan ser man Anvegård i spel så ofta som vi också gör, så tycker jag att det är jättemärkligt att inte hon är uttagen. Och som du är inne på, det är inte, alltså Beata är inte en ersättare till Aslani. Beata är en ytterligare en forward. Beata är väldigt mycket boxforward, väldigt mycket djupled. Alltså det är ju inte en playmaker eller en kreatör. Så att, att Beata är med dunder, det ville jag. Alltså jag tycker det är jättekul och hon ska också premieras för den fina formen hon är i. Men jag menar, hon är inte heller en ytterspringare tycker jag. Om man nu jämför med, om vi säger att Kanryd inte kommer till spel.
Nej, hjälp mig där, hur skakig jag känner man sig så... offensivt när vi saknar en Aslani och eventuellt då en Rytting Kanryd. Vi vet i nuläget inte exakt status på Johanna Rytting Kanryd. Har vi tur så är hon ju spel. Men när man säger också att man tar det dag, till, dag för dag, nej, och att man har tät kontakt, det känns inte bra. Och
vi lägger med tanken att hon är out.
Ja, det känns ju inte som att hon kanske är aktuell för att spela 90 minuter i dubbla matcher i alla fall under den här samlingen. Det tror jag inte Chelsea skulle uppskatta.
Nej, men precis. Och då tänker jag ju spontant, vem spelar då i hennes ställe? Det finns ju Winberg. Hon kan spela på båda kanterna skulle jag ändå säga. Det finns ju Rolfö givetvis. Det är Josoba. Om man då tänker offensiva positioner här nu. Jag gissar att de skulle kunna sätta Blomqvist, men jag är ju inte hennes kanske 100-procentiga. Alltså tycker du inte Blomqvist och Beata Olsson är ganska lika varandra?
Jo.
Väldigt lika, det är typ alltså, verkligen samma profil. Okej, okay. Väldigt många på forwardpositionen alltså. Ja,
väldigt många som ska vara centralt.
Springa rakt mot mål.
Ja, för vi har Stina Blackstenius, vi har Evelyn Idje, vi har Felicia Skröder, vi har Beata Olsson, vi har Rebecca Blomqvist. Man brukar säga ungefär två per position. Vi har fem position, eller?
Ja, men typ. Alltså, jag, det är så här...
Sen visst, några av dem kan droppa ner, kan ta den där rollen
jo,
som...
men alltså, alltså inte men det är ju inte,
nej, och det är ju inte heller deras bästa position. För att det tyckte jag ju... Nu känner jag att jag använde ordet skavde. Men så får det vara, för nu kom det igen. Men när Felicia Skröder fick göra sin landslagsdebut under Peter Gerhardsson borta, att hon fick göra den i rollen som släpade, alltså som tia bakom, inte i sin bästa position. Jag menar, man vill ju att de ska kunna användas i sin bästa position, och jag känner att vi har väldigt, väldigt många som vi så att frågan är, kommer Tony Gustafsson skruva något sätt på sättet vi spelar utifrån
exakt
antalet... liksom, eller vilka offensiva spelare vi har med.
Tror att han kör typ så här, går tillbaka till 4-4-2 och kör två forwards. Är det där vi är? Det kanske är det han tänker göra.
Det känns ju rimligt med tanke på vilken trupp vi har.
Ja, så har du så många forwards. Du kan ju ha någon som, att det blir de växeldrar lite. Det är ju inte omöjligt faktiskt. Att du sätter ett ankare med Angeldal och Sigiotti centralt. Mm. Och sen... kanske de ändå kör roll för vänster då. Säger ju så bara höger. Det är ju inte omöjligt.
Nej.
Och sen så kör du två forwards.
För Rolf är ju till den här samlingen återigen uttagen då, som en offensiv spelare förra samlingen.
Men alltså det är också så
löket.
Är vi inte så trötta på att vara så här... är hon försvarare nu? Är hon anfallare nu? Alltså, Jesus Christ. Håll henne på en och sen så använder den bäst ni vill. Alltså,
ja, lite så.
Ja, förlåt, jag tycker bara det blir lite så här larvigt. Alltså, har hon helt plötsligt blivit en försvarare? Har hon helt plötsligt blivit en anfallare? Hon är väl vad hon är?
Det är hon verkligen. Det är ju sättet för, alltså, det är ju bara så att Tony visar tydligt för oss hur han
jo,
tänker.
Jo, fair enough.
Ja, men det alltså, behöver han ju inte göra, tänker jag.
Inte alltså, sånt behöver han ju inte göra.
Nej.
För vi kommer väl ändå se på planen sen vad hon spelar.
Förhoppningsvis, annars så kan vi ju avgå alla.
Men nej, annars studsar jag väl... Eller studsar jag till på någonting annat? Men du? Nej, okej, jag menar Hanna Lundqvist tänkte jag på nu. Ja. Jag bara, är inte hon med? Jag bara, jo det är hon. Jag bara gick igenom liksom backlinjen. Vem jag, ingen Fröken Sandberg.
Nej, fortfarande skadad.
Fortfarande skadad. Och jag Hanna Wike med U23, va?
Ja, det var ju hon som fick lämna plats för Amanda Ilestedt i den här truppen. Så att, det blev U23 för Hanna Wike.
Yes. Okej, men du... det kan ju vara också så att man kör lite wingback-style. Det skulle också kunna vara att man tar bort hela den problematiken. Men då också tänka, vem möter vi? Kanske mot Danmark kan du göra det. Men mot Serbien så behöver du kanske mer tyngd centralt. Okej, vet du vad? Vi får vänta in lite.
Ja, jag ska åka till Göteborg och spana på träningen. Så lovar jag att återkomma med lite rapporter kring hur det ser ut. Och se om vi kan få klarhet i det här och hur Sverige ska spela. Och vad man ska göra med alla de här offensiva, framförallt då de som känns mer som en renodlad anfallare som inte känns som att du flyttar ut till höger eller vänster eller ja, möjligtvis då droppa ner ett steg i planen, men som sagt inte deras bästa. Du har också skrivit in här i gott och blandat.
Är det så random?
Hur otacksamt det är att vara andra keeper?
Men alltså, jag satt och tittade på Champions League och det känns som det var evigheter sen, så vi ska inte djuploda för att alla vet redan resultaten, men som gått vidare. Men vi ska bara bekräfta och konstatera. Men då satt jag och tänkte på Tully's Choice. Alltså fy fan vilken bra målvakt det där är. Hon höll ju ändå Manchester United kvar i matchen väldigt länge mot Bayern München. Bayern München vann slutligen den matchen. Men alltså, jag bara satt och tänkte på, kommer du ihåg när vi satt och poddade om Mary Earp så att hon skulle lämna Manchester United? Och vi bara, alltså det ser vi kanske mer om oss än någonting annat. Men du vet, så tänkte jag verkligen så här. Tully's Choice har varit i skuggan av Earps ganska länge. Hur ska hon kliva in? Alltså jag skulle nog vilja hävda att det bara blivit bättre.
Oh ja.
Jag tycker inte att Earps senaste tid i United var närheten av hennes höjd. Och det var ju nog många som tyckte det. Vad vet jag, men det tycker jag många pratar om, att det, liksom, det kändes inte tillräckligt stabilt.
Nej, och det kändes ju som att allting inte stod rätt till, att liksom allt det där tjafset som var med klubben, hon var ju inte nöjd. Och,
nej, det var ju väldigt infekterat.
Ja, och att hela det kanske också syntes lite ut på planen, att hon trivdes inte helt där, hon fick inte ut det bästa av sig själv.
Nej, och sen kommer Tully's Choice in och jag tycker liksom att hon har varit så sjukt bra för United, och då i synnerhet den här matchen. Men då tänkte jag verkligen bara, tänk den positionen. Jag vet att vi har pratat tidigare, Anna, apropå nu också Cess och Jennifer, så tänker jag så här. Du har ju tidigare varit av åsikten att så här, kan man byta från match till match för beroende på spetskvalitet och jada jada. Och jag har väl alltid lite stått i hörnet att så här, när man byter inte målvakt, man ska ha samma för att visa förtroende och kemi och allt möjligt. Jag vet inte om jag har ändrat mig särskilt mycket. Har du ändrat dig där?
Nej.
Nej. Så det är väl kul att vi tycker lite halvolika i alla fall. Men då tänker man ju på den positionen. Alltså, varför är det då, och då är jag som inte tycker man ska byta. Är det verkligen så annorlunda som att man, ja, men om en mittback inte sköter sig, varför skulle, då byter du ju ut den mittbacken. Men om du har en målvakt som känns lite up and down. Och då tittar jag faktiskt på herrallsvenskan nu i helgen. Och då vet jag att det var väl Axén och... Men fasen var det med? Skitsamma, det var inte det viktiga. Det viktiga här är diskussionen de hade om målvakter. Och då sa Axén så här. Han sa, om du har två bra målvakter så är det inga problem. Har du en dålig och en bra så givetvis du använder den dåliga. den som är bra. Men om du har två målvakter som är liksom lite varken eller, som sen underpresterar, ja men då är det bättre att hålla kvar den som är liksom lite halvdan, för om du inte får någon peak från den andra, bla bla bla. Och då börjar jag ändå tänka så här, ja men om du har en ytterback som inte sköter sig, då kan du inte bara hålla kvar vid den för att. Så att jag kanske börjar svänga lite, det är väl lite där jag vill landa. Men då tänker jag på Tully's Choice som har varit i skymundan, som inte riktigt fick det där. Men de ska ha sånt jävla tålamod, de här målvakterna.
Oh ja.
Och det var bara en sån parentes, det här är egentligen ingen lång punkt, det var bara en gott och blandat punkt, att jag bara, det slog mig att där, det finns säkert så många målvakter i liksom i världen som är så duktiga, som kanske inte riktigt ändå har fått sitt break. Kajsa Andersson tänkte jag på spontant nu, sitter ju i periferin liksom i Hammarby som andra målvakt. Det kanske är så att hon kommer bli första målvakt, vem vet. Men du vet, det är ändå en bra målvakt. Och där sitter de och ska ha tålamod. Så att, som sagt, en liten parentes.
Men en rolig parentes, den piggar upp. Vi återkommer alldeles strax. Det är en kort reklam innan vi ska ta i land det faktum att vi har historia att se fram emot. Jag pratar såklart om det som hände i Europacupen, nämligen att Hammarby och Häcken tog sig vidare. Det var ju ganska planenligt med tanke på vad som hände i de första matcherna. För jag kan inte säga att jag såg att Häcken skulle ta sig vidare som självklart när jag såg den här lottningen. Det kändes som att Eintracht Frankfurt kommer bli ett väldigt tufft motstånd för ett Häcken som speciellt mot Djurgården såg väldigt svajiga ut i den första halvleken i cupsemin. Och man kände att oj, 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 ska de nu då in mot ett Frankfurt som liksom har lågan uppe som är helt inne i sitt apropå processer. Nej, men var man befinner sig i en säsong, hur mycket matchande man har med matchtempo och så vidare. Och Häcken går ju in och gör det på ett briljant sätt borta. Och det som jag tycker är mest imponerande med det Häcken gör, man förlorar ju visserligen, det är första förlusten för Häcken i Europacupen, returen hemma, men man gör ju det med 1-0 och uppgiften var ju väldigt tydlig när de klev in i den här, vi ska bara inte släppa in 3. Man hade absolut chanser. Felicia Skröder var inte glad när jag pratade med henne efter om chansen som hon hade i, jag tror det var i slutet av den första halvleken. Hon har en jättechans där man känner att i alla andra lägen typ så gör Felicia Skröder mål på den där. Monica Josoba hade också ett dunderläge i början av den andra halvleken. Men så att de var ju inte helt tillbaka trycket av Eintracht Frankfurt, skapade inte så jättemånga heta chanser, men det är klart att det blir lite skakigt där när Naomi gör 1-0 och man känner att okej, släpper man in ett mål till, då börjar det bli nervigt på riktigt, men man lyckas ju hålla undan det här och Eintracht Frankfurt kommer inte så nära, och en av de stora anledningarna till att de inte kommer så nära, det är Tabby Tindall. Alltså det är uppoffrande försvarsspelet som hon spelade i den här matchen i sin nya roll som sexa, alltså just nu känns hon ju som Häckens kanske viktigaste spelare, för det är en spelare som Elena Sadiku kan säga till, okej Tabby, idag är det här din uppgift. Du ska göra det här, det här, det här, det här, det här. Och Tabby, okej, kör, går ut, köttar. Och spelar liksom sexa som att hon knappt har gjort något annat. Mm. Alltså försvarar uppoffrande och verkligen så ger sig in i dueller, blockar skott. Anna Anvegård spelar ju också mer som en defensiv mittfältare i de här mötena, gör det också bra, men Tindall blir så tydligt för att hon blockar så mycket skott och hon är liksom överallt. Mm. Man tittar på sig, där var Tabby, och det var extra kul att göra den matchen då med Elisabeth Gunnarsdottir som ju numera är förbundskapten i Belgien, som tidigare var tränare i Kristianstad och som ju då har haft Tabby. Och i Betas värld så är ju Tabby den offensiva spelaren i Häcken, har hon ju använt som ytterback, både höger och vänster. Mm. Hon har använt som defensiv mittfältare. Hon har liksom använt på i princip varenda position. Hon har väl inte varit mittback än, hon har inte varit målvakt. Men åker det på skador där, hon kommer väl vara den första man sätter in där också.
Alltså i mål, inga problem. Där tror jag faktiskt hon hade löst det. Mittback, ja. Lite frågetecken. Ja. Men vad sa Beta? För jag tänkte precis fråga dig det. Hon måste ju tycka att Tindall har haft en otrolig utveckling. Egentligen, alltså du kanske inte pratar om det sådär, men jag tycker själv när jag tänker tillbaka till när hon kom upp liksom i damasvenska sammanhanget, att man bara jäklar liksom, det är ju verkligen en fullfjädrad spelare nu, och man pratar kanske inte jätteofta om att hon ska lämna damasvenskan, men borde inte hon typ vara näst på tur?
Det känns ju så, det känns ju som kanske en av damasvenskans mest underskattade spelare som
hon
inte
har blivit,
liksom,
hon var inte det förr.
Nej, hon har blivit det, alltså jag minns ju, hon var ju IFK Kalmar och spelade i ettan, öste in mål, flyttade till Kristianstad, gjorde en hel del mål, var ju framförallt en otrolig duo tillsammans med Evelyn Vien när hon var i Kristianstad. De liksom, alltså, det fanns ju inget stopp på de två tillsammans, öste in mål och poäng. Och sen så var det ju också i den rollen som hon värvades till Häcken. Men har ju mer hamnat på en högerkant. Kanske hade gjort sig bättre till vänster. Men där har Häcken Josoba nu. Så att den sidan kommer hon inte över på. Och ja, hon har ju verkligen så fått flytta runt lite där det passar. Men gör det väldigt bra på väldigt många positioner i BK Häcken. Så att, en extra shoutout. De som tittade på matchen hörde en och annan shoutout under den också. För det var verkligen så man tittade upp. Ja, där var Tabby Tindall igen. extremt imponerad över sättet hon tog sig an den uppgiften, och det måste vara tacksamt som tränare att ha en sån spelare i sitt lag.
Gud ja, och jag menar, det har jag sagt många gånger, men Elin Rubensson har ju alltid varit en sån spelare, eller alltid, men de senare åren definitivt i både landslag och i klubblag, så att, att ha en sån spelare, det är ju oftast inte så tacksamt för spelaren själv, för att oftast blir du då underskattad i själva positionen som du får vara i, för du kanske inte är helt där du ska vara rent utifrån dina spetskvaliteter, men det är ju väldigt glädjande för Elena såklart att kunna laborera med tanke på så många skador och bräck som de trots allt ändå haft.
Ja, och tidigare i landslaget efter Elin Rubensson så blev ju Nathalie Björn den personen som Peter Gerhardsson använde som central mittfältare, som högerback, trots att hon själv helst av allt ville få spela på sin mittbacksposition. Nu är det ju Hanna Lundqvist som är i den rollen i landslaget som sätts in. Jaha, du har aldrig spelat på den positionen. Men okej, testa här. Till exempel som att hon har tränat som mittback för att kunna hoppa in där och sådär. Så att
Lucy Bronze spelar ju mittback i Champions League av samma anledning, att det var brist på spelare och då behöver du ta den positionen. Jag tror att alltså, till slutet av dagen har du grundförståelse för fotboll och du vet ungefär vad syftet är med den positionen, så ska du kunna hantera det. Sen tror jag inte de offensiva spelarna alltid är lika bra på att omvandlas till defensiva, för att ja, men lite av den anledningen att de är så, de kanske tar tajmingen i själva liksom bryta boll, men det kan man ju lära sig. Så att nej, jag, ja, det finns liksom ingen statistik på detta, jag bara hittar på. Men men jag tänker så här, om hur ofta har vi i och för sig omvandlat en ytterback till en ytterforward? Ja, men det har ju hänt, men det är ju inte jätteofta man ser en Tindel gå ner till ytterback, eller?
Just Tindel då, men
ja, men jag menar det, men liksom, det är inte så att det har haglat de typen av, det är väl Molly Johansson också som har fått liksom ta ett steg ner.
Ja. Anna Sandberg gjorde det.
Alla, fan rätt, det kanske är lika vanligt på båda hållen. Vet du vad, det är ytterspringare. Det är något unikt med dem. Nej, skojar, så är det inte alls.
Speciella människor.
Otroligt speciella. Okej, nog om detta.
Ja, vi konstaterar ju att då både Häcken och Hammarby är vidare. Fanny Petersson fortsätter visa att hon är en sån unik talang, vill jag väl ändå säga, som både Tony Gustafsson och Magnus Wikman var inne på, att hon var uppe i diskussionerna kring både U23 och A-landslag. Var inte uttagen i något av det nu, men det handlade mer om att man verkligen ville toppa F19-landslaget enligt dem inför den här samlingen. Så att som 16-åring redan haft sitt namn uppe i diskussionerna om att bli uttagen till A- eller U23-landslaget. Bara det säger ju en hel del, och man kan ju gå in på Sportbladets sociala medier bara få se lite av fullträffarna som Fanny Petersson har gjort hittills. Vi får se om det kommer fler i Europacup-finalerna. För så måste vi säga. Det är två matcher. Vi har fått datumen för de här matcherna också. Den första matchen kommer att spelas i Stockholm den 25 april. Den andra matchen kommer att spelas den 1 maj. Vi har hela tiden pratat om att det kommer vara den 2 eller 3 maj, för det var det UEFA hade sagt. Den ska ligga, eller de hade tänkt att den ska ligga på den där helgen. Men passande nog för svensk del så är ju även den 1 maj en röd dag. För svensk del tycker jag det här är kanon. Jag är ändå lite frågande till att UEFA känner att ja, så gör vi. För att det är inte en röd dag över hela Europa. Det känns ju som att man då lite skiter i om folk som är intresserade av damfotboll runt om i Europa kommer titta på den. Det känns som att man räknar med att nej, men den publiken kommer vi inte nå ändå. Så att vi håller oss till den svenska publiken och det blir bra. För avspark är 16.00 dessutom då, en fredag. Inga problem för oss med en röd dag. Det kommer förmodligen kunna bli, jag hoppas det blir en kanoninramning, och för Häcken och Hammarbys del är det ju positivt på så sätt att Häckens herrar spelar den 2 maj och Hammarbys herrar spelar den 3 maj, så man undviker ju att krocka med någon av dem. Och i och med det så hoppas jag ju då att båda klubbarna gör sitt till för att det ska bli fullsatt där. Jag vill se att Bajenklacken är fullsatt. Jag vill se att resten av arenan också är knökad så att det blir en värdig finalinramning, för att det var skralt på semifinalen. Sen visst, det var pissväder i Göteborg och man hade redan en seger med 3-0. Jag kan förstå att folk tänkte en vända till, men en semifinal i Europa borde det varit mer folk än så, kan jag tycka. Så att finalen, jag hoppas på fullsatt, speciellt nu då med tanke på att man har låtit dem spela den 1 maj. Så att det inte ska krocka med något av herrlagen. Och förhoppningsvis så är det ju jämnt inför returen. Mm. För det är ju det som också kan göra att hela det andra mötet, att inramningen inte blir så maffig som man vill. Det man hade kunnat undvika genom att spela kanske bara en match.
Ja, men det. Jag ska inte gå in där igen, för det har jag redan varit. Men, ja,
inte jag heller. Jag har också skrivit en krönika på ämnet. Så har ni inte läst den kan ni ju söka upp den också om ni vill ha mer rage om det faktum att det kommer att spelas två matcher. Jag tycker ju också att det är pinsamt dåligt betalt.
Ja.
Totalt sett, över hela turneringen, alla insatser de har gjort, så får jag det till att vinnarna får ungefär 4 miljoner kronor. Då ska man dessutom ha bekostat alla bortaresor på vägen.
Mm.
Det är en bortamatch i varje steg. 4 miljoner kronor. Samtidigt ser man liksom herrlag som kvalificerar sig för Europa och det bara regnar pengar över. Samtidigt ser man lag som tackar ja till, inom citationstecken, lekturneringar, men en helt annan sport i form av sjumanna fotboll och liksom kan lägga mer tid på att öva på hur man ska springa in eller vilka målgester man ska göra och ha kul. Jag tar ingenting ifrån World Sevens på den.
Herregud, vad kryper min kropp när du pratar om detta. Oh my god.
Ja, men jag förstår att spelarna tycker att det är svinkul och att man får det som en rolig grej. Och jag förstår att klubbarna tackar ja med tanke på pengarna. För att jag menar, Rosengård fick över 1 miljon bara för att åka ner och delta i Portugal. Häcken eller Hammarby får alltså 4 miljoner kronor totalt för
nej, men det är
att
så
ha
dumt.
Tagit sig igenom hela vägen här. Vinnarna i World Sevens får 25 millar.
Men alltså det är bara att konstatera att man inte har gjort klart läxan kring den här Europacupen. Man har bara lagt, okej, vi ska ha lite fler matcher, kul, och sen så går man vidare med sitt liv. Alltså så här, det finns saker, det finns barnsjukdomar, det ska bara hanteras. Vi får se och utvärdera. Men var det Bayern München som vann den här World Sevens, eller vad var det?
Det var det.
Har vi utvärderat vad de har gjort med de här pengarna?
Nej.
Det behöver vi göra. Och det är ju lite samma sak, tänker jag, med nu kanske inte, jag vet inte hur mycket, 1 miljon
sen
kanske.
Sen var det väl också San Diego Wave som vann i USA. Den har ju spelats 2 gånger.
Just det.
För med att Hanna Lundqvist, han var med i det vinnande laget innan hon flyttade till Manchester United.
Nej, men för jag menar, någonstans så måste man ju, om man ska prata om de här pengarna, så vill man ju definitivt veta hur de investeras och återanvänds. För att det är ju inte bara att de ska liksom jodlas hem, utan det ska ju faktiskt också då finnas ett syfte med att man gör det här, gissar jag. Men ja, det får vara för en annan poddavsnitt en annan dag. Men att inte vinnarna av Europacup får mer, att man liksom inte tänker till kring hur en final bör spelas. Och det är som du var inne på förra veckan, då är det ju någonstans att man kanske inte tror på sin egen produkt, att man egentligen inte tror att det finns ett intresse för de här lagen. Och jag vet inte, vad har de gjort för utvärdering? Jag har ingen aning hur det ser ut, om det är folk från Frankrike, England som kommer att checka in på varför sa jag Frankrike och England, de är väl mer i, kanske lite mer i Champions League-facket då, men alltså de här andra lagen som har ändå varit medverkande, kommer inte de vilja vara intresserade av att se hur faktiskt vinnande laget ser ut och vem som tog sig hela vägen? I don't know, men det borde ju faktiskt UEFA vara.
Det kan man tycka, och jag fick en kommentar också apropå ranten om att det spelas över 2 finaler, att det gjorde väl UEFA-kuppen också? Man bara, ja, det gjorde den. But that was in ages ago. Man har liksom gått vidare i alla turneringar.
Men vadå, ett argument att bara för att man gjort det för typ 70 år sedan?
Ja, eller? På här sidan. Och så långt efter ska damsidan inte ligga. Och alltså, de Europaturneringar som finns nu, där har man kommit fram till att det är en final på alla håll utom i Europacup.
Men vadå, var det seriöst ett argument?
Det var absolut seriöst ett argument. Att, vadå, det har ju absolut varit för så. Det är inte unikt, nej. Men av någon anledning har man ju gått vidare på här sidan.
Men
nu finns ju
Gud.
Inte UEFA-kuppen som UEFA-kuppen, utan nu är det Europa League och Conference League och så vidare. Så att jag menar, nej, köper inte det.
Det var ett jättedåligt argument.
Ja, den har jag fått från flera håll, men den köper jag inte.
Vi kan ju konstatera att det har hänt tidigare, det är inte det som är poängen. Det poängen nej. Är att det makes no sense. Period.
Vi har gått vidare från 2 finaler på alla andra ställen. Vi borde göra det i Europacup också. Vi får hoppas att UEFA gör om och gör rätt efter det här. Om vi bara, du var inne på att CL, det känns ju som historia, men det var ju framförallt en grej som stack ut. Katie McCabe.
Alltså det här är också lite kanske parentes i det hela, men det var ju första mötet, det pratade vi om mål som blev avblåsta och så vidare. Chelsea hade ju ett ganska bra tryck i stunder i matchen, men Arsenal, som jag var inne på, var ju väldigt bestämda på att de skulle bara liksom trasa sönder den här matchen, dryga ut den och så vidare. Men Katie McCabe drar ju alltså Thompson i håret, det ska vara ett rött kort. I alla andra sammanhang är det ett rött kort. Här har man till och med vara tillgå, man går inte in och justerar eller ens agerar på det här. Men det jag reagerar på är i efterhand när Slager säger i intervju att Nej, men det är inte i McCabes karaktär att ta ett medvetet eller att göra medvetna drag. Eller, och jag bara, vänta nu, paus. Vilken spelare i damfotbollens värld skulle du säga medvetet skulle kunna gå in och få ta gula kort? Det är ju McCabe. Nu var ju detta ett rött kort, om man nu ska vara riktigt krass. Men alltså helt ärligt, när liksom Släger sitter i en presskonferens och säger att nu är det ju så, McCabe säger ju själv, jag försökte ta hennes tröja, med andra ord. Hon försöker medvetet förstöra spelet. Att när då Släger sitter och säger, nej men McCabe skulle jag säga verkligen håller sig inom ramarna för vad som är honorable. Och säger bara så här, nej, nu pratar vi om olika spelare här. Det var mest en så här, lite humoristisk parentes i det hela. Det skulle vara rött och inget annat.
Det skulle vi ha ju sett i damallsvenskan i fjol i matchen mellan AIK och IFK Norrköping när det var Brodne Klingsbo som fick sitt hår draget i. Då blev det rött kort. Katie McCabe klarade sig undan och vi kan väl bara konstatera att semifinalerna som ju då också kommer att spelas den 25 april, första mötet, andra mötet, andra maj. Det blir Bayern München mot Barcelona, ett Bayern München som slog ut United, ett Barcelona som körde över Real Madrid i El Clásico som vi hade i kvartsfinalen. Och Arsenal mot Lyon. Lyon tog sig vidare, vände mot Wolfsburg och såg till att ta sig vidare. Det är ju så vi brukar se det. Det hade känts konstigt att ha semifinaler utan Lyon. De är där, de kommer att möta Arsenal. Det blir spännande matcher efter landslagsuppehållet. Och med det sagt så är vi framme vid 5+. Har du någonting som har stuckit ut för dig veckan som varit?
Oh, alltså med tanke på att vår podd heter 5+ så borde jag ju vara lite mer förberedd på den här varje vecka.
Också så, frågan kommer varje vecka.
Men det är så sjukt, men det är lite annat man förbereder sig på.
Ja.
Har du något, Anna?
Jag uppskattar ju det faktum att Stina Blackstenius visat form i Arsenal. Insatsen mot Chelsea tycker jag var härlig att se inför det som stundar i landslaget. Det känns som att en Stina Blackstenius med självförtroende kan behövas den här samlingen. Men jag ger 5+ till den VM-kvaldramatik som vi förhoppningsvis får och ett litet minus i den här till den stora gemensamma avtackningen, för den tycker jag blir konstig. Jag förstår inte heller varför man inte delar upp, för det är ju först då 4 spelare i form av John Andersson, Magdalena Eriksson, Linda Sembrant, Hanna Glas. Och sen Peter Gerhardsson. Varför har man dem inte på olika matcher? Alltså åtminstone så, dela upp de två delarna. Tack av Peter Gerhardsson i Göteborg.
Är det att du tycker det är mer speciellt om de får det separat, eller vadå?
Ja, men då är det lite så att det kommer bli så långdraget. Och, alltså, för att eftersom den ska... Som jag har förstått det så kommer spelarna vara tillsammans.
Mm.
Och det är fint för mig. Men sen ska Peter Gerhardsson komma efter det.
Ja, okej.
Och man bara, okej, varför ska folk sitta kvar efter en VM-kvalmatch en lördag? Det blir så långdraget. Mm. Och också så... Det har blivit lite att man slår knut på sig själv i och med avtackningarna utifrån att så Caroline Seger slutade. Det blev en jättefin avtackning. Och det förtjänar hon. Hon är vår främsta landslagsspelare. Det blir något extra pampigt. Men om man jämför det med hur andra har tackats av tidigare så blir det också lite så här. Vissa har fått en blombukett innan en match.
Mm.
Och jag kan också tycka lite det att man får hålla nivåerna lite på vad det är att göra det till stora spektakel eftersom man förväntar sig att folk ska sitta kvar på, tycker jag blir konstigt. Spelarna kan ju tycka så i samband med landskampen nu när man ska tacka av så 4 spelare som kanske, visst, Linda Sembrant och Magdalena Eriksson och John Andersson har spelat ganska nyligen, Hanna Glas var ett tag sedan. Det är inte jättemånga av dem som är med i den här landslagstruppen som har en relation till Hanna Glas. Varför passar man inte på att göra det till en stor grej i halvtid?
Ja, jag tänk,
när all publik är där. Att man inte gjorde det i Segers fall, det kan jag köpa för att man kände att man vill ha spelarna med när man ska tacka av sin kapten. De stod ju uppradade och sådär. Så att visst, viktigt att få med dem. Men det är väl mycket bättre i det här läget att så, kör den i halvtid när alla fortfarande är kvar. tacka av dem, gör det fint. Och sen kan de få snacka ihop sig med spelarna efter matchen ändå, skicka ner dem.
De kan ju ha en fin middag ihop och tackas av med laget sen också.
Ja, exakt. Det är inte så att laget behöver vara med mitt under avtackningen, nej, mitt i matchen. Stå där och applådera också. Jag tycker att det känns lite konstigt och att det kommer bli något långt utdraget efter matchen. Alltså, när alla så känner att okej, nu är vi klara med det här. För att jag tycker att man förtjänar en fin avtackning, det är inte
absolut
det. Men jag är lite så tveksam till att vi ska tacka av 5 personer på samma gång. Jag hade ju också så mycket mer uppskattat. Jag förstår att det kanske också finns något fint. Det finns såklart något väldigt fint. Med att Magdalena Eriksson får tackas av i Stockholm. Som hon kommer från.
Mm.
Men Göteborg har varit landslagets hemmaplan under i stort sett hela hennes landslagskarriär. Man spelar mot Danmark, man spelar mot Pernilla Harder i den matchen. Pernilla hade kunnat få med på Magdalenas avtackning. Perfekt sätt att få henne lite ur balans innan. Lägg den precis innan avspark där. Jättefint!
Varför är inte du med och roddar den här avtackningen? Det är stora frågan.
Du hör ju att jag har många tankar. Ja, och ja, folk kanske inte håller med om alla. Men ja, så!
Och med de orden.
Med de orden så är vi nog klara för idag, eller?
Ja, jag tycker att min baksmälla har lättat. Så att nu...
Skönt, du är inte lika tjock i huvudet längre.
Nej, det är jag inte.
Skönt, vi har fått ut lite av det. Och jag ska packa upp och dra mig mot Göteborg så jag kan reda ut vad som händer med alla våra anfallare. Hur Sverige ska spela. Så
och vem ska passa Sara?
Exakt, vem ska passa Sara? Det är en viktig fråga. Jag tar med mig de två så åker jag till Göteborg och lämnar nästa rapport därifrån. Det blir jättebra. Glöm inte att prenumerera på FanPlus för att inte missa någonting. Det dyker ju alltid upp specialgrejer när det är landslagsuppehåll. Så stay tuned. Vi dyker upp när ni som minst anade. Nu tackar vi för den här veckan.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.